السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, som utlovat så kommer vi idag inshallah ta'ala tala om Hajj, Islams femte pelare. Och dagens föreläsning är relevant för alla muslimer, vare sig du ska åka på Hajj eller inte, vare sig du har varit på Hajj eller inte. Så är det ur rent logiskt perspektiv en skyldighet för varje muslim att känna till bakgrunden bakom Hajj. Vad är visheten och vad är nyttan med att åka till Mekka? Då Allah subhanahu wa ta'ala har gjort al-Hajj till Islams femte pelare. Så som ni alla känner till så sa ju profeten alaihi salatu wassalam att Islam är byggt på fem. Och han nämnde shahadatain, as-salah, as-zakah, as-siyam och al-Hajj. Så denna hadith lär oss att al-Hajj är en av de viktigaste aspekterna av vår religion. Vi har tawhid, shahadatain. Vi har salat som repeteras fem gånger om dagen. Och vi har zakat för den som har ekonomisk möjlighet en gång om året. Och vi har siyam, fastan, för den som kan en gång om året. Och vi har al-hajj, liman istata'a ilayhi sabila, för den som kan en gång i livet. Och det är en livsresa. Ey wallahi, hajj är en livsresa. Och när vi idag ska tala om nyttorna med att göra hajj och visheten, så kommer vi bara toucha på ämnet. För Allah subhanahu wa ta'ala har ju sagt liyashhadu manafi'a lahum, att folket då åker till Mekka för att bevittna eller få uppleva nyttor för dem. Att de ska dra nytta av denna resa. Och då säger al-ulama från al-salaf, från al-sahaba radiyallahu anhum, världsliga nyttor och religiösa nyttor. Och utan tvekan så är den största nyttan den religiösa nyttan. Då al-hajj är en av de största orsakerna till att bli förlåten för sina synder och att få gå in i paradiset. Och det här är ju ett mål som vi alla eftersträvar, är det inte så? Och därför så sa profeten alaihi salatu wassalam al-umratu ila al-umra kaffaratun lima bainahuma wal-hajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Att umra fram till nästa umra sudda bort de synder som sker däremellan. Och al-hajj mabrur, det som är accepterat, det som är fri från vad som nollställer, har ingen annan belöning än jannah. Belöningen för en accepterad hajj är en jannah, subhanallah. Och i den andra hadithen så sa profeten a.s. men hajj falam yarfud wa lam yafsuq. Den som gör hajj utan att bryta sin hajj med intimt umgänge, med förbjudet tal, med dåliga gärningar, raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummu, kommer att återvända hem från sin hajj lika syndfri som den dagen hans moder födde honom. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. En annan riwaya på hadithen, kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Subhanallah. Så tänk er den här resan. Att du kommer tillbaka som ett vitt blad. Helt syndfri, subhanallah. Så hajj, mashallah, har många nyttor. Och vi tänkte idag nämna några av dessa nyttor. Och vi har ju också en viktig aspekt här att bejaka, och det är att våra profet alaihi salatu wassalam gjorde en hajj år 10 av al-hijra, yani strax innan han lämnade denna dunya alaihi salatu wassalam, så gjorde han det som då kallas för hajjat al-islam tillsammans med ungefär 100,000 sahaba. Och i denna hajj så la han ut regler och bestämmelser i hur vi ska utföra hajj. Då han sa وَلِتَأْخُذُ عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ, att ni ska ta era hajjriter av mig. Att ni ska göra hajj så som jag har gjort hajj det här året. Och det var ju också under denna välsignade resa, Yom al-Arafa, där profeten alaihissalam predikade och uppmanade folket till allting gott och varnade dem för allting dåligt, som Allah azza wa jalla också uppenbarade denna mäktiga aya: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. Jag har fullbordat min ni'ma och er religion. Så hajj är någonting wallahi mäktigt. Och vad är då visheterna med hajj? Och det är viktigt. Varför åker man till Mekka? Varför går man runt Kaaba? Varför går man mellan Safa och Marwa? Varför kastar man sten på de här pelarna och så vidare? Varför står man i Arafa, Muzdalifa? Vad är liksom hikma? Vad är visheten bakom alla dessa riter som man gör under hajj? Och vi ska nämna några, inshallah ta'ala, med Allahs hjälp. Den första är att det är en imtihan och en ikhtibar. Det är en prövning, det är ett test. Som allting som Allah azza wa jall har lagstiftat för oss. Hela livet, Allah azza wa jall har satt oss här som ett test. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Som ni alla känner till. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah säger att han har skapat liv och död för att se vem av oss som är bäst i sitt agerande. Så livet är ett test. Allah har satt oss här för att vi ska dyrka honom. لِنَعْبُدُوا. طيب, vad är dyrkan? Dyrkan är att göra det Allah har påbjudit och att hålla oss borta från det Allah har förbjudit. Eller hur? Det är en dyrkan, en ibadah. Allah säger be. Om du ber, då har du dyrkat Allah. Allah säger drick inte alkohol. Har du avstått från att dricka alkohol, så har du dyrkat Allah subhanahu wa ta'ala. Så allting som Allah har påbjudit är en dyrkan. En imtihan, ett test. Så då Allah säger, åk på hajj. Då är det ett test. För att se vem som kommer att ge gehör. Vem som kommer att besvara Allahs kall till hajj. Och att åka på hajj är en resa som är ganska krävande faktiskt. Det är inte en semesterresa med den aspekten att du åker till en plats med fint väder, med palmer, med floder och du sitter på stranden. Nej. Allah subhanahu wa ta'ala i sin hikma har valt Mekka till en plats som inte är lämpad för den sortens semester. Den andliga semestern, det är den bästa platsen. Men till just den här att njuta av vädret och så vidare, det är inte Mekka. För då profeten Ibrahim a.s. lämnade Hajar och Ismail i Mekka. Så sa han i den här duan till Allah subhanahu wa ta'ala att jag har lämnat min familj. Att jag har lämnat min familj i en dal utan växtlighet. Det växer ingenting i Mekka. Det är en dal mellan berg. Det blåser knappt vindar där. Och det är kokhett. Det är kvavt. Och det växer ingenting. Det finns inga floder, det finns inga sjöar. Och så vidare. Och syftet här är för att man inte kanske ska åka för att kombinera. Vi åker till Mekka, det är fint väder och det är 23 grader och mashallah, vi badar. Nej. Åker du till Mekka, åker du för ett syfte. Och vad är det? Att åka till den här platsen. Al-Ka'batul Musharrafa. Att besöka det första huset som byggdes för Allah på jorden. Al-Bayt al-Atiq. Den ursprungliga gamla moskén. Första moskén som byggdes på jorden av profeten Ibrahim a.s. Så där har vi en viktig aspekt i varför vi människor gör hajj. Att det är ett test från Allah subhanahu wa ta'ala. Det kostar ganska mycket pengar. Det är fysiskt krävande att åka på hajj. Du kanske kommer tillbaka, du är helt slut i benen, du hostar, du är sjuk, det är jobbigt, det är mycket zahma, det är mycket trängsel, det är mycket folk, du måste ha mycket tålamod, du kanske inte kan äta som du vill, du kan inte sova som du vill. Det är mycket uppoffringar. Men, abshiru, glada nyheter, som profeten a.s. sa till Aisha, att din belöning i hajj är beroende på hur mycket du spenderat och hur mycket du har, eller hur mycket svårigheter du har genomgått. Så ju svårare det är att åka på hajj, ju mer belöning får man. Så det är som också profeten sa a.s. jihad. Då kvinnorna frågade profeten a.s. om hur de skulle göra jihad. Då så sa han att de ska göra el-hajj. Det är en jihad utan strid, utan en kamp. Det är de svagaste, de äldres jihad, att åka på hajj. Det kräver lite. En annan mycket mäktig nytta med al-hajj, det är att al-hajj och al-umra uppfyller en längtan som finns i människan. Ett kall som vi vill besvara. Då profeten Ibrahim a.s. var färdig med att bygga al-Kaaba, så säger Allah subhanahu wa ta'ala till honom att kalla folket till hajj. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, som Allah säger i surat al-hajj, vers 27. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, kalla folket till hajj. Så Ibrahim a.s. säger, ja Allah, vem ska jag kalla? Jag är här i Mekka själv med Ismail och det finns inget folk här. Och då så säger Allah azza wa jalla, kalla och jag kommer att förmedla. Så Ibrahim a.s. ställer sig, och det nämns att han ställer sig på den här stenen som han byggde Kaaba på, eller på ett berg i Mekka. Och han då säger, ja ayyuhannas kutiba alikumul hajj ila albaytil atiq. Människor, det är en plikt för er att göra hajj till det gamla huset, det ursprungliga huset. Och Allah azza wa jalla förmedlade den här rösten genom bergen och genom naturen till människorna på jorden. Och vissa av salaf sa, till varenda själ i Adams ryggmärg som ska åka på hajj fram till domedagen. Yani, vi fick den här rösten, vi hörde detta kall av Ibrahim att vi ska åka på hajj. Då vi låg i Adams bakben innan vi ens var födda, så finns det någonstans inprintat i vår natur den här längtan och det här kallet att ge gehör, att besvara Ibrahims kall alaihissalam, att åka till Mekka. De som det var föreskrivet för att åka till Mekka. Och Ibrahim alaihissalam gjorde också en väldigt vacker dua då han byggde Kaaba tillsammans med Ismail alaihissalam. Så sa han, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi, att låt människornas hjärtan dras åt dem, eller dras till den här staden. Han gjorde här en dua att Allah subhanahu wa ta'ala skulle göra vissa människors hjärtan yani längtansfulla till Mekka. Och här nämner Ibn Abbas att subhanallah, Allah azza wa jall nämner här att Ibrahim gjorde dua och sa minan nas, eller låt vissa människors hjärtan dras åt Mekka. Skulle han ha sagt alla människors hjärtan, så skulle du finna hela jordens befolkning vilja åka till Mekka. Men han sa vissa av folk, vilket indikerar här på att det är el mu'minin el muslimin. Yani, gör varje muslims hjärta längtansfullt till att åka till Mekka. Och det här, det är en mojiza, ett mirakel. Yani, nu satte jag på här den här bilden bakom oss. Du har Mekka. Du har inte ens varit där. Vill du inte åka dit? Och när bara du ser den här bilden på Kaaba, vill du inte åka dit? Du sätter på det här hemma. Dina barn och säger, pappa, jag vill åka dit. Är det inte så? Subhanallah. Och du tröttnar inte av att kolla på det. Som vissa av våra ulema sa, att han har den här kanalen på 24/7 hemma. På tv. Ni kan kolla, alhamdulillah idag, mashallah. Tekniken finns gott och ont. Men en bra sak, du kan streama. Streama från mobilen eller någonting på tv. Du har YouTube på tv. Gå in på YouTube, skriv Mecca Live. Här, kolla nu. Mecca Live 24/7. Dygnet runt. Koran och Kaaba. Och du kan bara sitta och kolla. Subhanallah. Du kommer inte tröttna. Och samma sak när du är i Mecca. Du kan sitta timmar framför Kaaba. Bara kolla och läsa Koran. Subhanallah. Wallah är bästa platsen på jorden. Och som ulema har nämnt, så har Allah azza wa jall gjort ett hus av dyrkan i varje himmel. Sjunde himmel, sjätte himmel, femte himmel och så vidare. Och Allah azza wa jall bestämde att Kaaba ska vara under alla dessa hus. De är över varandra. Och Kaaba är under dessa hus på jorden. Så det är ett centrum i jorden. Dit människorna dras. De längtar för att åka dit. Så det är också ett, vad kan man säga, ett behov, en längtan, en hunger som mättas och tillfredsställs av att åka och besöka den här välsignade platsen. En annan viktig aspekt av al-hajj och al-umra är att det är en madrasa, det är en skola där vi ska bli bättre människor. Som vi sa, det är en livsresa. Och vi åker till Mekka och utför det vi ska utföra i hajj. Och inshallah så ska vi komma tillbaka som nya människor, bättre människor. Det lär oss att lyda Allah Azza wa Jalla. Det som på arabiska kortfattat kan sägas som ett taqwa. Taqwa är att lyda Allah Azza wa Jalla, Guds fruktan. Att göra det Allah har påbjudit och att hålla sig borta från det som Allah Azza wa Jalla har förbjudit. Om ni kollar på verserna som handlar om al-hajj i surat al-Baqara och surat al-hajj, så finner ni att Allah Azza wa Jal jättemånga gånger nämner ordet taqwa i dessa verser. Och det är en sak som man ska reflektera över. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger till exempel وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَامِ i dessa verser. Och frukta Allah och vet att Allah är sträng eller hård i att straffa. Och Allah säger också وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى att ta med er provision, ta med er vad ni behöver på resan, men det bästa ni ska ta med er är ett taqwa. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ frukta Allah och vet att ni åter ska till honom. Så det finns mer också, men här att just varför nämner Allah taqwa, taqwa, taqwa flera gånger när han talar om en hajj, för att hajj ska lära oss detta. Och vad är det då för taqwa vi lär oss i hajj? Taqwa i att lyda Allah, att endast styrka Allah, att vara uppriktiga, att inte göra al-hajj för att visa upp oss för andra, att förrätta våra böner, att förrätta, förankra tawhid i våra hjärtan, att vara generösa och dela med oss, att göra de saker som profeten alaihi wasallam gjorde under sin hajj, att undvika att göra bid'a under hajj. I hajj kommer man också att möta väldigt många människor, våra bröder och syskon i islam. Att behandla dem på bästa sätt, det är också taqwa. Det är ett test, och det är wallahi ett av de största testen idag när du åker på hajj. Hur du är gentemot andra människor. Du puttas inte, du svär inte, du är tålmodig, du ger företräde till de äldre. Du kanske ger bort mat, dryck som du själv vill ha och så vidare. För Allahs skull. Det är ett test, det är lätt att sitta här och säga det nu. Men när du är där och du är i en trängd sits, det är 45 grader varmt, du har inte vilat, du är trött och du är halvsjuk, jag vet inte vad. Att då ge företräde till sina bröder, det är ett test. Men det är det vi lär oss i hajj. Och det är den här prövningen som man då ska genomgå under den här resan. En annan sak som vi också lär oss av hajj är att besvara kallet till Allah. Att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Det som kallas för al-istijaba. Att man, som vi sa, du kallas till hajj och du åker till hajj. Du lämnar ditt jobb, ditt hem, din familj, din sköna säng. Du lämnar din goda mat och allting som du är van vid. Och du åker ner till ett land, det är 45 grader varmt. Du kan inte äta som du vill, du kan inte sova som du vill. Du kan inte ens klä dig som du vill. Du ska ha på dig de här simpla vita kläderna. Du får inte ens ha umgänge med din fru under de här dagarna av hajj. Så du lämnar allt det här för Allahs skull. Du besvarar Allah Azza wa Jalls kall till Mekka. Och det är det som man säger då man gör ett talbiya. Labbaik Allahumma laka labbaik. Labbaik betyder ja Allah, här är jag. Jag besvarar ditt kall. Jag är här, jag lyder. Vad vill du? Jag ska göra det. Och det här, om ni kollar på hur man utför hajj, så det här är en fras som man säger på väg till Mekka. Man säger den på väg till Arafa. Man säger den på väg till Muzdalifa. Man säger den på väg till Mina och så vidare. Är ni från station till station, plats till fas, fas till fas i Mekka, repeterar man detta. Är ni, ja Allah, vi är här, vi lyder. Vad vill du av oss? Vi kommer att göra det. Och den här inställningen ska vi inte bara ha i hajj, utan den ska vi ha hela livet. Den ska vi genomsyra vårt liv. Att ja Allah, vad du än vill, vi är här, vi lyder, vi besvarar. Kalla, vi kommer att besvara. Labbaik, Allahumma laka labbaik. Men det här är något som inte bara gäller under 5 dagar i hajj, utan det ska genomsyra vårt liv. Och har vi den här inställningen? Att Allah säger gör, vi gör. Allah säger låt bli, vi låter bli. Men han såg oss själv. En annan viktig aspekt av Hajj är att återuppliva minnet av Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salatu wassalam. Denna nobla profet och förfader till profeterna, Imam al-Hunafa, som var den som byggde Kaaba. Att återuppliva yani hans vikr, vad han fick genomgå i sitt liv. Ibrahim, som vi vet, fick genomgå många, många prövningar i sitt liv. Som ung vägledde Allah azza wa jalla hans hjärta. Han kallade sitt folk till ett tawhid, trotsade sin familj, blev kastad i elden, blev förvisad från sin stad, begav sig ut på en livsresa i många, många år. Till Sham, till Egypten och så vidare. Han fick inga barn tills han blev äldre än 80 år. Och ni vet ju den här, de brukar säga, längtan efter att få barn. Den finns redan som ung. Vad ska vi då säga om en person som är över 80 år och har inte fått sina barn? Det finns en längtan som han har. Och när han får sin första son, Ismail, med Hajar, vad gör han för någonting? Han lämnar honom som spädbarn mitt ute i öknen. Fiwadin, ghayri dhi zar'in. Utan mat och utan dricka. 45 grader varmt, finns inte en skugga. En dal. Mecka ut, bara berg och ingenting. Subhanallah. Inte det här en uppoffring? Varför gjorde han det? För att Allah sa det. Ja? Han lyssnade på Allah azza wa jalla. Och sen när han kommer tillbaka senare och träffar sin son som har blivit ung och stark, mashallah, och de ska bygga Kaaba, Allah säger till honom: offra din son. Slakta din förstfödde son, din enda son, slakta honom. Lägg honom ner på ansiktet och skär halsen av honom. Vad gjorde Ibrahim? Ifrågasatte han? Nej. Vad gjorde Ismail? Ifrågasatte han att han skulle bli offret? Nej, wallahi. Han lägger sig och Ibrahim tar fram kniven. Och sen subhanallah, Allah azza wa jal byter ut. Och istället han slaktar ett får. Innan han klarade testet. Och Ibrahim alladhi waffa. Subhanallah. Det här är också en påminnelse om en istijaba, besvara. Att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också därför den här sunnan finns, av att offra. När man åker till Hajj så slaktar man. En påminnelse av detta. Och det är också den här inställningen man ska ha. Att vad Allah än säger till oss att vi ska göra, så ska vi inte ifrågasätta. Det finns inte jag tycker, jag känner, men. Vi lever här, nya tider, bla bla bla. Det är inte logiskt. Nej. Sami'na wa ata'na. Det är våran slogan. Vi lyder, vi hör, vi underkastar oss. Labbaik Allahumma labbaik. Säger du någonting, khalas, sami'na wa ata'na. Finns inte sami'na wa asayna. Vi lyder och vi hör, men vi ska inte lyda. Nej, det finns, vi hör och vi lyder. Vi underkastar oss. Det här är den andan som muslimerna ska ha. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju sagt i Koranen: thumma awhayna ilayka an ittabi' millat Ibrahima hanifa. Att vi har uppenbarat för dig att följa Ibrahims väg som en hanif. Och Allah säger: qad kana lakum fi uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'a. Och ni har en god påminnelse i Ibrahim och i de som är med honom. Men vi är ålagda som muslimer att följa Ibrahims väg, profeternas väg. Ulaika alladina hada Allah fabihudahum muqtadi. Allah säger att det är dessa som vi har väglett. Alla profeter, så följ deras vägledning. Och sen mer specifikt, följ Ibrahims vägledning. Och sen ännu mer specifikt, Muhammeds vägledning alayhi wassalatu wassalam. Så vi ska följa Ibrahim alayhi wassalatu wassalam. Och då finner vi det här, just vad gör vi när vi åker till Mekka? Vi kommer till Mekka, vi går runt Kaaba. Så det var någonting som Allah har lagstiftat, då gör vi det. Vi går mellan Safa och Marwa, de här två bergen. Varför? För att minnas Hajar, som Ibrahim hade lämnat där i hennes sökande efter vatten till hennes törstige son. Hennes uppoffring. Vi går däremellan. Vi kastar sten på Jamarat, de här platserna där man kastar sten, 7 stenar. Varför gör vi det? Det sägs i vissa hadither att Shaitan kom till Ibrahim när han var i Arafah och försökte få honom bort från att lyda Allah azza wa jall. Så han tog upp några stenar, 7 stycken, och kastade dem. Försvinn igen i Shaitan, bort härifrån. Och det är också en påminnelse till oss att vi ständigt ska trotsa Shaitan. Vi ska inte lyda Shaitan. Allah azza wa jall har sagt att Shaitan är våran adu, våran fiende. Så ta honom till en fiende. Det är också en påminnelse till oss. Inte bara i Mekka vi kastar sten. Det är metaforiskt. Alltså det är inte fysiskt att shaitan är där vi kastar sten på honom. Utan det är bara den här inställningen vi ska få. En påminnelse av att det här är den positionen shaitan ska ha i våra liv. När han kommer och säger synda. Be inte, drick alkohol, ta flickvän, jag vet inte vad, haram. Alltså, försvinn, bort. Spotta på honom, kasta sten på honom. Det är så vi ska behandla shaitan hela livet. Eller hur? Det är också en påminnelse som vi får av detta. En annan viktig aspekt av al-hajj och all dyrkan i islam är att vi ska minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att göra dhikr av Allah azza wa jalla. Och om man kollar på återigen dessa ayat, verser där Allah azza wa jalla beskriver al-hajj, så nämner Allah ordet dhikr flera gånger. Dhikr och istighfar. Be Allah om förlåtelse och att minnas Allah azza wa jalla. وَيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Allah säger för att de ska minnas Allah under bestämda dagar. Och profeten a.s. i en hadith som vissa ulema håller att vara hasan eller autentisk, ska ha sagt att tawaf bil bayt, att gå runt Kaaba och att gå mellan Safa och Marwa och att kasta al-jamarat li iqamat dhikrillah, är för att minnas Allah. Så vad är syftet med att gå runt Kaaba? Det är inte bygget i sig själv eller stenen i sig själv. Nej, det är en akt av dyrkan. Där vi går runt Kaaba för att minnas Allah Azza wa Jal. Och allting annat vi gör i hajj är för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Upphöja Allahs namn. Och det här är någonting som genomsyrar all dyrkan i islam. Som Ibn Qayyim säger. Att all dyrkan i islam har ett syfte. Och vad är det syftet? Att minnas Allah Azza wa Jal. وَأَقِمِ السَّلَاتَ لِذِكِ. Allah säger till Musa och Harun och förrätta bönen för att minnas mig. Varför ber vi? För att minnas Allah. Inte bara från al-ghafilin. De som glömmer Allah subhanahu wa ta'ala. فَسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Fredagen. Skynda er till vad? Till bönen. Vad kallar Allah bönen för? إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Och samma sak med all dyrkan i islam. Det handlar om att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför nämner Ibn Qayyim, baserat på vissa hadither, att den bästa dyrkan är den där man mest eller bäst minns Allah subhanahu wa ta'ala. Yani den bästa fastan är den fastan där du bäst och mest minns Allah subhanahu wa ta'ala. Den som gör mest dhikr av Allah azza wa jalla. Den bästa hajj är den hajj där man minns Allah azza wa jalla mest. Den bästa bönen är den bönen där man minns Allah subhanahu wa ta'ala mest. Så tänk på detta nästa gång. När ni ber, när ni fastar, när ni gör en god gärning. Att göra mycket dhikr av Allah Azza wa Jalla. Korrekt dhikr. I enlighet med Koranen och Sunnan. Med ett närvarande hjärta. Reflektera över det som ni säger. Då ni gör denna dhikr. En annan viktig sak som vi också lär oss i hajj. Och det är det som vi indikerade på i början. Att följa profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. För att varje gärning i islam har två villkor som måste uppfyllas för att den ska accepteras. Och det är, som ni känner till, al-ikhlas och al-mutaba. Uppriktighet, att den görs för Allahs skull. Och att den görs i enlighet med profetens sunna alayhi salatu wassalam. Och det här är något som omfattar alla gärningar i islam. Uppriktighet är det viktigaste i alla gärningar. Därför, vad säger man när man kommer till el-miqat? När man ska sätta på sig ihramkläder, när man ska gå in i ett ihramtillstånd på väg till Mekka. Allahumma hadhihi umra aw hajj. La riya'a fiha wa la sum'a. Enligt sunna. Ja Allah, det här är en hajj eller en umra utan ögonkänneri, utan riya och utan sum'a. Att försöka få något gott rykte. Yani det är bi ikhlas, uppriktighet för Allahs skull. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la sharika lak. Du har ingen partner, endast för Allah. Och det här är den yani utgångspunkten vi ska ha i all vår dyrkan. Vi ber för Allahs skull. Vi fastar för Allahs skull. Vi åker till hajj för Allahs skull. Inte för att visa upp oss. Inte för att folk ska kalla oss för hajji. Inte för att lägga en fin profilbild på sociala medier och få många likes. Och göra en sån här fake bild att du står och gör dua. La. Det är inte därför vi åker till hajj eller umra. Eller gör någon dyrt. Det är uppriktighet för Allahs skull. Och sen att denna hajj också utförs i enlighet med profetens sunna. Liksom, att vi inte bara åker dit, kastar pengar i havet. Och kanske inte ens får en accepterad hajj. Åker dit och gör fel, åker dit och gör bidda. Lä. Utan utför hajj så som profeten gjorde hajj. Och Umar radiallahu anhu gick en gång runt Kaaba. Och när han kommer till svarta stenen så pussar han svarta stenen. Och så säger han, jag vet att du är en sten. Du kan varken gynna eller skada. Och jag skulle inte ha pussat dig om profeten Muhammad a.s. inte pussat dig. Subhanallah. Ma ajmaluha. Vackraste uttalandet. Wallahi, och det här är också någonting som ska genomsyra hela våran islam. Yani, varför gör vi någonting? För att profeten gjorde a.s. Hur ber vi? Vi ber så som profeten har lärt oss. Allt vi gör är för att våran älskade profet har lärt oss att göra detta. Alihi salatu wassalam. En annan tankeställare och reflektion i hajj som ulema nämner, det är just det här med klädsel. Att alla klär sig likadant, eller hur? Det spelar ingen roll om du är rik, fattig, kung, slav, städare. Vem du än är, ung, gammal, alla män klär sig likadant. Vita kläder. Har ni tänkt på det? Och det här är också för att visa att vi är lika inför Allah Azza wa Jalla. Illa bitaqwa, förutom den som är bättre. Det är kläderna som gör en människa bättre eller mer värd än någon annan. Och det är också, som ulema nämner, en påminnelse på att det här är det sättet vi kommer att lämna denna dunia på. Ja? När du begravs, vad har du för kläder på dig? Ashabab, vad har du för kläder när du begravs? Vita. Du är inlindad i två eller tre vita tygstycken. På samma sätt som du är i hajj. Så en påminnelse. Att det här är det enda jag kommer att ta med mig in i graven. Inga pengar, inga guld, inga silver. Två simpla tygbitar. Det är det enda jag kommer att ta med mig. Och det är en påminnelse inför döden. Och vi ska ständigt som muslimer påminna oss själva om döden. Akthiru min hadi min laddat. El mot, som profeten sa i sallallahu alaihi. Tänk ofta på glädjedödaren. Döden. Och som Ibn Mas'ud sa, kafa bil mawti maw'idatan. Att döden räcker som tankeställare, väckarklocka för människan. Så vi ska inte glömma bort detta. Och man nämner också att en tillnytta just med hajj, och mer specifikt Arafa är en plats utanför Mekka, för de som inte har varit där, där man ska stå från dhuhr till maghrib och göra dua. Och det är en av de viktigaste aspekterna av hajj. Profeten a.s. han sa, el hajj och arafa. Att stå i arafa är hajj. Det är den viktigaste aspekten av hajj. Och det är den bästa dagen, som profeten a.s. har sagt. Den bästa dagen som solen stigit upp över är arafa. Den dagen som gör shaitan mest arg och besviken är Yom al-Arafa. Det finns ingen dag där Allah räddar så många människor från helvete som Arafa-dagen. Allah stiger ner till den lägsta himlen och han skryter över tjänarna som har samlats där till sina änglar. Subhanallah. Och som Ibn Abd al-Barr säger, Allah skryter inte över någon förutom att personen, eller Allah skryter inte över syndaren som har synder. Allah skryter över folk som är förlåtna. Så subhanallah. Vilken mäktig dag. Och det är, som ulema säger, den största islamiska samlingspunkten. Tänk er. En tanke som aldrig har slagit mig. Yani, vart, när är det muslimer samlas i största antal för att göra något? Typ den största muslimska träffpunkten eller konferensen eller vad man ska säga. Vart är det och när är det? Det är specifikt Arafa-dagen. Mina folk kanske är i Mekka, de kanske är hit och dit. Men just Arafa, du måste vara där. Annars är din hajj inte giltig. Så alla 2, 3 eller 4 miljoner människor som är på hajj, de är i Arafa. Subhanallah. Och alla har samma kläder. Och det är också en påminnelse, som ulema säger, om domedagen. Att vi alla kommer att stå lika inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också en till påminnelse. Och det är brödraskapet. Vad var det som samlade dessa 3-4 miljoner människor i 1440 år? Varje dag, samma dag, med samma kläder, på samma plats. Vad är det som har samlat dem? Det är la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Som profeten Muhammad s.a.w. det bästa som jag och profeterna har sagt i Arafa är la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Så vad är det som samlar folket? Det är här ett tawhid, att särskilja Allah azza wa jalla i dyrkan. Och här som ulema nämner, det är det enda som kan samla muslimerna, ena muslimerna. Och det är så här vi muslimer ska vara. Vi ska vara enade, vi ska vara en kropp, vi ska vara starka, ärofulla, enade. Våra hjärtan ska vara som ett hjärta. Det här är ett av de syften som islam kallar till. Och det här syftet går inte att uppnå förutom med att vi muslimer enas på Koranen och Sunna. På ett tawhid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jag vill också ta en sista lärdom som vi också tar med oss från berättelsen av Hajj. Och det var att när profeten alaihissalam skulle kasta stenar på Jamarat, den här man kastar 7 stenar, så sa han till sahaba, hämta 7 stenar. Och de hämtade olika stenar, vissa var stora, vissa var för små och så vidare. Så han sållade bort, han tog bort de stenarna som var för stora och de som var för små. Och hade kvar 7 stenar som var lika stora som en kikärta. Okej? Okay? Och så sa han, så här stora ska stenarna vara. Och så sa han, iyyakum walghulu. Jag varnar er för att överdriva. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum alghulu fi ad-din. Det som fick dem innan er att gå under, det var överdrift i religionen. Tayyib. Vad menas med överdrift? Ja, ni kastar sten, men kasta inte så här stora stenar som är 2-3 cm eller ännu större. Va? Utan det ska vara en liten sten. Det ska inte heller vara minis här grus. Utan det ska vara lagom. Och det här är faktiskt en tankeställe. Han säger här, iyyakum walghulu. Jag varnar er för att överdriva. Extremism. Överdrift i religionen. För det fick dem innan er att gå under. Och han talar här om vad? Kasta en sten. Genom att kasta en sten som är 2 cm. Är det haram? Är det värsta synden? Nej, det är fel. Det kanske inte är värsta synden, men det är fel och det är en överdrift. Och det visar på att islam är en religion som är wasat. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Vi är en umma som går medelvägen. Vi överdriver inte och vi tar inte heller för lätt på saker och ting. Islam är lagom, som man säger på svenska. I allting, i sin aqida, sin ibada, sin akhlaq, finns ingen överdrift i islam. Och det här är en princip som genomsyrar hela islam. Om någonting är för svårt, det är extremt, det hör inte hemma i islam. Om någonting är för soft, för flummigt, det hör inte hemma i islam. Utan islam är medelvägen. Och om profeten alaihissalam varnar oss för att kasta en sten som är 1 cm större, vad ska vi då säga om en person som gör en bid'a där han gör kirk, där han gör kuffer, där han gör fel i bönen, i fastan och de här viktiga aspekterna? Det får en människa att gå under i religionen. Så jätteviktigt i Ashabab att man alltid i sin religion är en person som är måttlig, man tar medelvägen, man överdriver inte. Utan man förstår sig på Ahl Sunnah wal Jamaas metodik. Att gå medelvägen i allting. Och vad är medelvägen? Det är att gå profeten Muhammeds väg, i förståelsen av Salaf al-Salih, Sahaba radiyallahu anhum och de som kom efter. Det här är medelvägen. Och inte som folk säger idag, han har skägg, han är extrem. Hon har jilbab, hon är extrem. Hon bla 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 extrem, han är extrem. Korta byxor extrem. Nej, det här är inte extremist. Säger man så, a'udhu billah, så är det som att du pekar finger på Rasulullah alaihissalam och du säger, ja Rasulullah, du är extrem. Är det inte det? Det är det som man säger. Om det är extremt att ha skägg och profeten alaihissalam är det som säger till oss att ha skägg, vem är det då som är extrem i dina ögon? Så det är jättefarliga saker som folk säger. När de kör på det här, de vill ha den här moderata islam, den här flum-islam. Det var islam i hjärtat och sen allting annat är extremt. Nej, utan islam är den islam som Allah azza wa jalla uppenbarade den här dagen. Al-yawm atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Det är den rätta islam. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla att göra oss från dem som får äran att besöka Mekka och Medina innan vi lämnar denna dunya. Och att göra oss bland dem som blir förlåta för sina synder. Allahumma gfir wa rahamma anta khayru rahimin. Wa ahir da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum Allah khairan.